Ja, Josef heter jag, Magnusson, och är med i den här församlingen. Jag är en vanlig medlem. Om någon kanske inte känner mig fullt ut här och kanske lyssnar sedan, så jag har fått den möjligheten att predika här idag. Så jag skulle vilja rikta mig först till alla barnen. Vet du vad, barnen sitter kvar lite, bara lite. Jag ska ta 2 minuter, för jag hade anat att ni skulle gå ut nu. Och det får ni också. Stig bara lite. Bara att 1 minut ska vara snabb. Idag ska jag tala om att bygga sitt liv på Jesus. Och det gör man genom att läsa Bibeln. Har ni en barnens Bibel hemma, ni som yngre? Ja, precis. Eller så har era föräldrar kanske en Bibel där. När ni går i skolan och ni kanske skapar en utflykt, ni kanske ska till universitet eller någonstans, då följer ni förmodligen läraren eller fritidspedagogen. När ni blir äldre så säger Bibeln, Jesus säger, följ mig. Så kom ihåg det. Redan nu kan ni följa Jesus. Och när ni blir äldre så vet ni att det finns en Bibel och där säger Jesus, följ mig. Och då får ni göra precis som vi här inne, ta rygg på han och följa Jesus. Kom ihåg det. Nu får ni gå om ni vill, om era föräldrar har sagt det. Det är med stor ödmjukhet jag står här. Och jag kommer strax här med hjälp av kanonen här visa en lite olika texter där. Och jag har ju i min iver vill jag ofta säga mycket, och ibland blir det inte alltid rätt. Men försök se till helheten där. Och framförallt så är ju bönen då att genom att vi läser Bibeln, att Gud ska tala genom sin ande till er. Guds ord förvandlar oss. Guds ande är här, en helig ande är här. Och några gånger när jag har läst så har jag bett den här bönen, och var med nu i mig i den här bönen. Den är kort. Ni kan själva be den senare när ni läser Bibeln. Tack Jesus att vi får läsa ditt ord. Tack att vi har en Bibel här i Sverige. Öppna ordet. Gör det levande för oss. I Jesu namn. Amen. Ja, vi kan ta upp första bilden här. Jag har valt att tala om bland annat om, vi läste texten ifrån Nehemja. Vad jag läst mig så hängde de här böckerna ihop under ett tag här, Esra och Nehemja. Och det är om att bygga sitt liv på Jesus. Och jag kommer komma in på det sedan, men detta tänker jag inte kanske sitter i händerna, utan detta är som jag vill läsa de här bibelorden då, ifrån Zakaria. Först Zakaria 4:6. Det är lite olika översättningar här, så vissa av er är vana kanske en annan. Här är Herrens ord till Zerubbabel. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vi har sjungit en lovsång här, eller inte här, eller tidigare i församlingen, som är denna versen här. Och så vill jag ta även den ifrån Johannes evangeliet där. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Så när Esra förkunnar, som jag kommer komma sedan här, så är det att ett verk av Gud. Gud ska göra någonting i, genom Bibelns ord, göra någonting i Israels folk. Och jag vill att den här predikan ska få röra era hjärtan, så att ni tänker att ert hjärta ska vara öppet och att Herren, Jesus, Gud ska få påverka er. Vi har med oss de bibelorden av att det är ett verk av Herren. Gud gör ett verk. Han är mäktig att göra ett verk. Och vi kommer se att han har gjort ett verk. Vi kan ta nästa bild. Ett tag funderade på om jag skulle ha så här plingljus, så här pling. Eftersom jag har ingen kontroll här då, så där, men jag säger nästa bild bara. Ja, bakgrunden då i Esra och Nehemja och några till där. Runt 500-talet före Kristus är det här. Och för er som kanske kan, mer än jag, tänker att man inte var det exakt då. Och sedan stod det Nehemja där nere, var inte det lite senare? Jo, men det var det. Men bara för enkelhetens skull. 500 år före Kristus. Då är det så här att Zerubabel, kan vi se i början på Esra, han är med och leder tillbaka en grupp som är med och bygger upp templet. Och om vi hoppar över den och går ner till Jeremia där, varför? De var ju fångar i Babylon. Och det var så att de skulle inte vara fångar där för evigt. De hade blivit bortförda på grund av att de inte hade lytt Gud. De hade vänt Gud ryggen. De hade dyrkat andra gudar. Varför det är så bra att det står bibelord där är för att något av bibelorden kanske ni lägger märke till eller antecknar, så kan ni läsa om detta hemma sedan. Men vi ska läsa ifrån Jeremia. Jag ska ta fram här. Ni ser en liten kort vers där och jag ska ta fram min bibel här. Och det är från Jeremia 29:10. För så säger Herren, när 70 år har gått för er i Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte för att föra er tillbaka till denna plats. Alltså fångenskapen var inte för alltid. Och vi kan även läsa som det står här då där av den som kommer genomsyra predikan här då, det är ju att Herren, han vill oss väl. Även att han hade skickat dem i fångenskap, så står det sedan här då. Jag tycker att vi kan läsa dem här. Jag vet väl, det kommer sedan i vers 11 där. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och tillbe mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Folket hade varit i fångenskap, men löftet fanns. Herren hade inte övergett sitt folk. Efter 70 år så skulle de återvända. Zerubabel ledde tillbaks dem. Och man ser där då i Esra 3:6 där att grunden är lagd. Och jag tycker det är härligt, det kan vi ta till oss ifrån den här församlingen. Det är en god sak som vi har här. Det är att innan grunden var lagd så offrade de till Herren. När vi ser på hösten som var i Ukraina så gav vi från våra hjärtan. Och den här kyrkan och många andra kyrkor, så vi har gett i tro av att Herren ska välsigna. Så ibland ser vi inte att Herren har gjort verket helt, men vi ger ändå av pengar och våran tid och vårat engagemang. Därför har jag med den. Sedan har vi då i bakgrunden där att Esra då kommer i kapitel 7 och lär ut en andlig förnyelse till hjärtat, som jag sa där. Och han talar om att leva i avskildhet och att Herren är helig. Senare här då, så då är det återanvändandet där, grunden, sen byggs templet och senare kommer ju Nehemja och bygger muren. Vi behöver ha en mur. Och samtida profeter är Haggai och Sakarja. Och i de här böckerna och fler böcker kan vi läsa om att det var inte lätt för dem. Precis som om vi tänker att det kristna livet inte är lätt, så var det inte lätt för dem heller. För Jonas Dagson, en bibellärare, gav ju ordet då hugg i på hagga i för att komma ihåg det här. Alltså folket, nu behöver ni ta i. Och så hade han på Sakarja då att sacka arga. Alltså sacka inte efter. Bygg färdigt templet. Det här är lite av bakgrunden. Vi kan ta nästa slide. Det Där har vi tillbaks till där jag var där, om att grunden är lagd, som vi läste i kapitel 3, eller ni senare i alla fall. Det står där. Och sedan, jag vill nämna den biten, så jag kommer komma in på sedan också där, gällande praktiskt arbete. Och för er som är observanta och kanske ser att förmodligen har detta ordet aldrig stått i kyrkan. Sara, är det bambapersonal du tänker på? Ja, ja. Det står nämligen så här i kapitel 3 då, att när de byggde templet så står det så här: det gavs pengar åt stenhuggare och snickare och även mat och dryck. Alltså till de som jobbade. När vi bygger så behövs vi alla. Vi behövs alla. Vi har olika gåvor. Och här nämnde jag bara några. Jag kommer hamna kanske mer i Esra och att tala Herrens ord och förmedla det och att vi ska läsa det. Men vi alla behövs. Praktiskt arbete. Gud gläds över det här. Och då kan vi även titta här när tabernaklet byggdes i Andra Mosebok. Då är en liten förkortning där av den versen, de två verserna där i Andra Mosebok 35 och 30. Se, Herren har kallat Besalel. Och han har fyllt honom med Guds ande och vishet och förstånd och med kunskap och med skicklighet i all slags hantverk. Så du som känner dig praktiskt lagd och tänker så här: nej, jag skulle varit som Bo Börjesson, tar vi. Nej, men han. Alltså, vi är olika. Tillbaks till den biten. Det du har, ge det till Herren och låt han välsigna det. Att arbeta för Herren praktiskt. Nästa bild. Här tänker jag lite tankar om våran församling. Vi som är här. Jag tänker att vi, det är min bedömning. Jag tänker ju, vi är olika som jag har sagt. Men vad är vi bra på? Vi är mycket praktiska överlag. Varför jag skriver bygga kyrkor, så tänker en del på den här. Men vi har haft en kyrka där och vi har haft en kyrka där. Kanske någon fler. Min research har inte varit på alla områden helt fullständigt. Men som jag tänker på, vi har byggt 3 kyrkor. Och vi har även renoverat våra kyrkor. Vi är med i hjälparbete och vi har praktiska resor till Ukraina. Vi kan ta tag i saker. Jag vet även Åke Samuelsson sa det, den härliga andan. Så vi kan göra saker. Och återigen till det jag sagt innan, att Herren gläds över det. Och vi har renoverat där och vi har renoverat här. Och vi har renoverat i våran källare. Och då tänker jag så här om våran församling. Att Jesus säger, som vi kommer komma till i Esra här sedan, att vi behöver också bygga nytt, har jag skrivit där. Och bygga nytt, det är frälsningen. Om vi inte känner Kristus så behöver vi bli födda på nytt. Att bygga nytt. Våran församling behöver ha ett budskap som går ut att här kan du bli frälst. Här kan du bygga något nytt. Har du gått den vägen så kan du gå den här vägen genom Jesus till evigheten. Och sitter du här och tänker att jag behöver renovera i mitt hjärta. Vad glömde jag av Jesus? Eller vad hände med min barnatro? Då vill Jesus renovera ditt hjärta. Så vi har renoverat våra kyrka, men jag tror att Gud säger till oss: stanna upp inför mig och låt mig få forma dig. Och då läser vi från Första Korintierbrevet 3. Det vi ska se här då, om vi nu ska bygga då. Och jag har sagt Jesus. Men vi ser här vad Paulus säger. Jag läser lite mer där. Ni som har biblar kan slå upp där, men annars så kan den stå där. Med den nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd på Jesus. Ingen annan grund. Jesus är den ende. Alla vägar går inte till Gud. Bibeln är tydlig med det. Det finns ingen annan grund. Det är igenom Jesus. Så ska du renovera, så gör du det på Jesus om du vill att det ska hålla. Det står ju om hörnstenen att Jesus är den, en kanske svår bild, men att som den viktigaste stenen. Och jag vill även läsa ifrån Uppenbarelseboken där. Ifrån Uppenbarelseboken. 3. I Uppenbarelseboken så finns det 7 brev, tror jag. Där de har någorlunda samma indelning, och i mittendel är lite olika till de olika församlingarna. Och sedan så finns det en uppmaning till omvändelse. Men jag vill stanna upp för i vers 2 där. Vakna upp och stärk det som är kvar, som var nära att dö. För jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. Ja, det var ju positivt att läsa det där. Men Bibeln, man kan se den att den döljer ingenting. Och som det står där från Uppenbarelseboken där, jag känner dina gärningar, det är genomgående till alla de 7 församlingarna där. Herren vet hur det är. Han vet precis. Vi kan inget dölja. Herren känner mig. Bara för jag står här så är det ingen. Herren vet hur jag har det. Han vet hur du har det. Och när jag läste det här så kände jag att jag vill ha med den biten. När du tänker så här att finns det någonting att renovera eller hur är det? Och då är det som det står där. Vakna upp och stärk det som är kvar. Och som var nära att dö. Vi kan ta nästa bild. Jag skriver ut på dubbelsidigt så där. Som blir det i datorn ibland. Så. Vi ser. Nej. Så. Ja, precis. Ja. Ja. Du kan ta, där hade du uppe där, kunde jag se enklare där. Tack. Jag vill också nämna det, just att bygga på Jesus där. Att arbeta för Herren är, kanske inte stämmer just där, men ändå att bygga. Och det vi bygger på, jag har sagt att det finns bara en grund att lägga på. Det finns bara en väg till evigheten, till Jesus, till Gud Fadern, genom Jesus. Och det vi bygger på, det ska peka på ordet och Bibeln. Det finns många vägar idag. Vi läser mycket. Går den här vägen. Olika församlingar tar olika vägar. Och då är frågan, är den vägen som mitt liv går i, våran församlingsliv går i, är Jesus i centrum? Är hans ära och evigheten i det centrum? Eller är det mina egna intressen, mål, mitt bästa liv här och nu? Livet är en gåva. Det är helt riktigt, så är det. Och vi ska ta vara på den fullt ut. Men ibland går det inte som vi har tänkt oss. Och då när folket, man kan se folket hade svårigheter och de blev bortförda till ett annat land, men de fick komma tillbaka. Men med det här vill jag säga så här att vi behöver ha evigheten i centrum. Det vi lever för här och nu behöver ha evigheten i centrum, Jesus i centrum. Många gånger så bygger vi på rikedom. Det finns med där om man läser om församlingen i Uppenbarelseboken. Vi bygger på att vi ska ha det bra. Det står om en man i evangelierna, en som hade mycket och han ville bygga ännu mer. Och Jesus säger till han, din dåre. Herren talar till dig och talar till mig. Låt oss bygga livet på Jesus och det som håller för evigt. Jag vill bara också nämna att när be Gud om att du ska få drabbas av honom och sedan ge det vidare. Nästa bild. Vi talar om motstånd, hinder. Vilka avgudar har vi idag? I kapitel 4 står det så här. I Esra kapitel 4. I 4 och 2 står det. Jag väljer ut lite där och ni får med en liten. Det står där. Det kommer folket som är kvar i landet och säger så här. Vi vill bygga tillsammans med er. Folket vill bygga templet, som jag varit inne på, tillsammans med de som hade återvänt. Men i vers 3 svarar Zerubabel och Jeshua och de andra huvudmännen för Israels familjer och sa det till dem. Ni får inte bygga ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som kungen Koresh av Persien har befallt. Ja, de möter på motstånd där och det stannar upp. Och när man tänker så här, vi vill bygga tillsammans. Det är fantastiskt att bygga tillsammans. Gud vill att vi ska bygga tillsammans. Men tillbaks till det jag sagt innan, då är det på rätt saker och med rätt riktning. Varför fick inte folket bygga tillsammans? Då står det i Esra 9, så här. När detta var fullbordat kom några av förstarna fram till mig, fram till Esra, och sade, varken Israels folk eller prästerna eller leviterna har hållit sig avskilda från de främmande folken och dess avskyvärda handlingar. Jag tänker att det var så här, varför de inte fick vara med och bygga, det var för att det var inte riktningen åt Gud. Och därför så kan vi ta nästa slide och se på den biten som står. Vi får gå tillbaka och se då varför jag lyfter denna biten av att någonting, varför de inte fick vara med och bygga. Varför fick inte folk vara med och bygga där? De andra där. Och då står det i femte Mosebok 6 och 5. Det blir som en helhet om tre bibelverserna där. Det är ju, det stora budet är ju den i kapitel 6 där. Hör är Herren, vår Gud. Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Det är Gud som den ende. Han vill ha hela dig. Kanske folk sa, vi har också offrat till din Gud. De hade offrat, när man läser mer, också till andra gudar. Gud var en bland många gudar. Men nu skulle de bygga templet igen när Gud hade gett dem barmhärtighet och nåd att återvända. Och då var det på Herren bara. Och då var det hela dig. Och i femte Mosebok 6 och 15 står det så här. För Herren är en nitisk Gud i din mitt. Se därför till att inte Herren din Gud, Guds vrede blir upptänd mot dig och utrotar dig från jordens yta. En nitisk Gud. Svårt ord. Men jag tänker precis som jag har skrivit här. Han vill inte dela dig. Han är den enda guden och han vill inte dela dig. Varför delar inte Gud dig? Varför säger han inte till Anders, nej men du kan gå till vem som helst? Nej, för att Gud är våran rätte far, han är din. Om mina barn väljer att gå någon annanstans så är det inte deras rätta hem. Vi är ju under fri vilja, så är det. Men om någon av mina barn stannar hos någon annan så är det inte den rätte far. Det är inte deras rätte far. Och så tänker jag kring det här bibelordet. Gud, det är därför han är nitisk och i sanning säger att jag är din rätte far. Och i 5 Mosebok då, i 7 där och 3-6 där kan vi också se då när vi bygger och varför, vad vi inte ska bygga på dem. Som går ju tillbaks där. Detta är ju innan i 5 Mosebok. Det är ju innan de har lämnat Egyptens land. Och på Moabs heda så läser Mose det här då. Och jag läser ifrån 3-7 här. Jag vet att det är många bibelord men det är fantastiskt. Nästa gång ni läser dem kommer ni känna, oh så här, det här var fantastiskt, nu förstår jag mer. Du ska inte ingå släktskap med dem. Det är med de andra folken när du kommer till Kanaans land, till det nya landet. Du ska inte ge dina döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. För det kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar. Och Herrens vrede ska då upptändas mot er och han ska snabbt förgöra dig. Utan så här ska ni göra med dem. Ni ska bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder, hugga ner deras asherapålar och bränna upp deras avgudar i eld. För du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig av alla folk på jordens yta har Herren din Gud utvalt och han att vara hans egendomsfolk. Sammanfatta den delen där då med att när de skulle bygga där så skulle det vara, Herren sa, det är på mig ni bygger till 100%. Och jag har skrivit där, Gud är helig och ska då gemenskap med honom. Är det genom tro var det i gamla testamentet. Och vi då som har Jesus som har kommit och gett sitt liv för oss, så är det genom honom. Jag ska se här vad det var på slide 8 här så jag får med mig. Ja, så det vill jag säga om den biten, när de drabbades av motstånd. Folk ville bygga, så när du och jag renoverar våra hjärtan, vi bygger nytt där, då ska det vara, till 100% på Herren, på Jesus. Vi tar nästa bild. Vi hamnar här i kapitel 7 i Esra. Och Anders läste ifrån Esra Nehemja 8 som är ungefär samma text där. Och där vill jag då en uppmaning till er och till mig här. Nämna kort här då att lagen hade läst innan av Josua och sedan hade den läst av Josia. Tror att han var kung. Jag gör en sån till bord där. Var han kung Josia i Juda eller Israel? Det var en fråga på. Vi får ta reda på den. Men lagen hade läst innan av Josua och Josia och sedan nu av Esra. Och det händer någonting när vi läser Guds ord. Vi ser här i kapitel 7 där, kommer inte hamna så mycket i de verserna där, 7, 8, 9 och 10 där. Men det händer någonting när lagen läses. Lagen var då de 5 Moseböckerna, säkert någonting mer. Men Esra hade läst detta och innan han förkunnade för folket där så står det här i 7 och 10 att Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel. Och då tänker jag med de här exemplen här då. Alltså, hur formar Jesus dig? Och jag tänker för min del, ett exempel är den att ibland vid köksbordet, så när min yngste son, som heter Esra, ska somna, så säger han ibland till mig: pappa, ska du titta på tv eller ska du läsa Bibeln? Den blir alltid lite sådär, uff, ja, men jag ska nog läsa Bibeln. I Guds ord så talar han till oss. Och vi behöver utsätta oss för det. Vi som är här. För om inte vi brinner, så kanske det inte tas i någon annan heller. Och samtidigt så är det så här som Esra då, att han vände sitt hjärta. Så kommer det hända någonting med oss där vi tänker att tvn är inte ett val. Eller telefonen, eller vad det än må vara. Och jag säger ju inte till er, mina kära vänner, jag vill inte lägga något ord på någon som sitter hemma och tittar, för jag tittar själv. Men hur ska Herren kunna förvandla oss i denna tiden som är där det ständigt pågår saker, om inte hans ord, bönen eller lovsången får drabba oss? Den frågan får ni ställa er. Den frågan får jag ställa mig. Och ett av de här sätten Herren kan forma dig är på många ställen. Och varför ska vi då läsa i skrifterna? Jo, de pratar om Jesus. Jesus säger själv det här i Johannes 5:39. Ni forskar i skrifterna, tror han säger det till de skriftlärda, för ni tror att de ger evigt liv. Och det är just de som vittnar om mig. Så när vi läser Bibeln så talar de om Jesus där. Så fantastiskt. Förnyas genom ordet. Nästa bild. Några bilder till. Hur länge har jag hållit på? Oj, alldeles för länge. Jag har varit inne på den delen av att bibelordet får spegla. När vi läser Guds ord här så får det spegla hur det är i våra liv. För Anders läste om det, och sedan här kan vi även läsa i Esra här i kapitel 9. Då förstår de att de hade vänt Gud ryggen. Och ni själva får hitta exempel om detta är svårt. Men om ni har en relation med någon, en vän eller en fru eller man, så vet ni om också när den relationen kan vara bruten. Och detta hade hänt. När de läser Guds ord så ser de att vi har vänt Gud ryggen. Och då står det bland annat så här: eftersom allt detta har drabbat oss på grund av våra onda gärningar och den stora skuld vi dragit på oss, så har du, vår Gud, ändå skonat oss mer än vi förtjänade och gett oss en räddning som denna. Det står även att Esra bad i kapitel 10 där. Jag läser bara några här snabbt här. Vilken var du hade uppe där, Benjamin, förresten? Och du hade uppe 9:13 där, ja. Bra. Tack. Jag läser även bara lite kort där. Medan Esra bad och bekände, där han låg gråtande framför Guds hus, samlades män och kvinnor och barn omkring honom och en mycket stor skara av Israels folk, och folket grät bittert. När vi ska glädjas i Herren, så jag vill tala om glädje också, och det ska vi göra. Men i alla fall i det här exemplet så var det delar som de hade gjort fel. De hade vandrat fel och de hade varit fångna. Och vi är samma som dem. Vi är inte bättre än dem. Människan har inte förändrats. Och då kan vi få gråta när Bibelns ord speglar våra liv. Och det vi får säga: Herre, ta mig tillbaks igen. Dra mig nära dig. Jag är så loj, jag orkar ingenting. Jag är fulljäst. Och det jag tycker är så fantastiskt, som jag ville ha det där då, i den. Alltså, de hade återvänt från fångenskapen där. Alltså, vilken Gud vi har att göra med. Alltså, de har återvänt. Templet är byggt. Det är barmhärtighet innan omvändelsen. Innan kapitel 9 i Esra och 10 och i Nehemja 8 så har Herren redan gjort saker. Herren har redan visat barmhärtighet. Så nu du tänker så här, Herren har redan gjort så mycket tack vare att du sitter här. Och du tänker så här, ja, men det finns nog synd i mitt liv. Det finns saker jag behöver vända om. Då kan du också se att Herren redan är god. Herren har redan varit gott mot dig. Det står ju att han älskade oss först. Vi har en barmhärtig Gud, inte bara i Nya Testamentet. Det är samma Gud i Gamla Testamentet. Och han är barmhärtig, och som det stod där i 9:13 där, att han har gett oss en räddning. Du kan ta upp den bilden igen, men det gick snabbt där. Alltså trots allt detta så har Gud ändå gett dem en räddning, mer än vi förtjänade. Den guden du nalkar som kanske får dig att gråta och du tänker så här, jag vet inte. Men det är en barmhärtig Gud utan dess like. Kan vi då tacka nej till en sådan kärleksfull Gud? Ja, det kan vi, för det gör människor. Men be Gud att han ska öppna ditt hjärta så du förstår hur fantastisk han är. Sista sliden. Jesus kallar på dig. Jag tror Börje sa det. Flera av de äldre som har varit här innan har sagt det. Det är ju jag med mina ord. Jag tycker ju det är jätteroligt att försöka berätta någonting för er. Men det är ju en Gud som gör verket som vi var innan. Inte genom någon människas styrka ska det ske, utan genom Guds ande. Jesus kallar på dig. Här och nu, idag gör han det. När du kommer hem. Genom Jesu död och uppståndelse. Det är redan fullbordat. När vi talar om fullbordet så talar vi om korset. Och uppståndelsen. Vägen till Gud är öppen. Den som var stängd, Gud hade inte övergett sitt folk. Men den blir öppen genom Jesus Kristus. Förhänget, en bild av tabernaklet, det gick sönder. Och jag avslutar med orden. När ska jag då vända om till Herren? Då säger han i andra Korintherbrevet. Han säger ju, jag bönhörde dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Vi ber. Tack Jesus för ditt ord till oss. Herre, det är du som kan öppna dig genom din ande. Tack för att du är här och du kallar på människor. Du kallar oss till att få möta dig för första gången. Att bygga nytt. Eller att renovera. Att återigen få säga, likt sången som jag gillar, Herre, gör någonting med resten av mitt liv. Hastigt sekunderna ilar. Herre, led oss i resten av gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.